I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej allihopa! Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn men tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jaha du, Hedda, vad ska vi börja med? Att mamma, jag alltså, ber om ursäkt för att jag låter som jag låter. Jag har fått corona som resten av Sverige. Eller med att säga stort tack för alla gulliga kommentarer. Vi skiter i att prata om corona för det är jättegjort redan. Okej. Så tack hörni, alltså jag är så glad över det varma mottagandet och blev riktigt rörd flera gånger av saker ni skrev till mig. Grät till och med, kanske någon tänker, jaha men du verkar ju gråta hela tiden. Och ja, det stämmer, sån är jag, har väldigt lätt till mina känslor. Och vet ni, hittills har jag typ inte fått någon mom-shaming alls, i alla fall inte som jag har lyckats ta del av. Men det får jag väl räkna med kommer framöver. Det här är alltså en podd där ni får följa med mig, Amanda Koldén, där jag förhoppningsvis utvecklas som förälder. För att bli mamma, det är det svåraste och jobbigaste jag har varit med om, även om jag älskar min dotter Hedda jättemycket. Det här sker huvudsakligen genom att jag pratar med den underbara psykologen Anneli Lindström, men också genom lite omvärldsbevakning och genom att jag pratar med mer erfarna föräldrar som kan ge mig lite tips och råd längs vägen. I det här avsnittet får ni höra fortsättningen på mitt och Annelis samtal från förra veckan, och där kommer vi in på att jag känner att jag blivit en sån som jag inte vill vara. Fått egenskaper som jag inte alls gillar och att jag känner mig som en levande klyscha på föräldraskapet trots att jag kämpar emot med näbbar och klor. Jag ringer också upp psykologen Katarina Blom som berättar att forskning visar att en nybliven förälders allmänna lycka inte går upp som man kanske tror utan tvärt emot går ner, dessutom under ganska många år. Det spelades in i november. Hedda var då 5 månader eller 3,5, lite beroende på hur man ser det, eftersom att hon är för tidigt född. Och så här lät det i min dagbok då. Klockan är 4:15 och Victor kommer hem om en dryg timme. Och det är ju egentligen en positiv sak. Men det är någonting i mig som liksom... Jag vet inte, att jag blir provocerad av att han kommer hem och... Ja, såklart är trött för att han jobbar fett mycket och liksom sover också pissdåligt. Men det är ändå någonting som att nu när jag är förberedd med att han ska komma hem så försöker jag röja lite och att det ska vara mysigt. Och så tänker jag, nu ska jag vara på glatt humör och vara en härlig tjej. Men nu börjar jag gråta över att nya strumpor var borta. Alltså jag vet inte, jag blir så jävla less på alla grejer. Alltså det bara kryper kroppen, jag bara knyter handen och vill liksom bara slå på någonting för att... Det känns som att jag hela tiden bara säger, just det där måste göras och det där måste göras och där ligger det en handduk och där. Och så vill jag att han ska komma hem och bara styra upp allting så att det blir bra. Och det går ju inte, för att jag vill också att han ska ta hand om Hedda och då kan han inte göra så mycket mer än det. Och så blir jag liksom sur för att det inte bara automatiskt löser sig för att han kommer hem. Och så blir jag också sur för att han inte tycker att det är samma problem som jag tycker att det är, grejer överallt. Och så, jag vet inte, så blir jag bara... dåligt humör som ett åskmoln och så tänker jag på att jag inte är den härliga tjejen som han blev kär i för 6 år sedan och så tycker jag ändå inte att det är så konstigt och så är jag bara såhär kallsvettig i hela kroppen och nu letar jag efter strumpan igen och så hittar jag inte den och så blir jag jättearg. Det är så fucking stressande att ha en bebis som är så levnadsglad och viljestark liksom 10 minuter Ja, jag vet ju att jag är på mig. Om jag lägger henne i babygymmet så är nöjd i 10 minuter och sen... Och så vill hon hatar ju som sagt att bli nerlagd. Så då så måste jag liksom skynda mig, göra frukost. Nu har vi badat som hon brukar älska. Efter 5 minuter... Och så blir hon jätteledsen när jag lägger ner henne på skötbordet. Herregud. Vad är det? Och så vet man inte vad det är. Och så... hela tiden. Alltså, det är... tortyrtips till någon. Välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn men tycker att det är så himla svårt att vara föräldrar. Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Säg stopp. Jag går vidare lite. För en sak som också jag tycker är så fruktansvärt provocerande och så här, jag vill understryka, alltså det vet ju du, men typ för de som lyssnar då, det är ju inte bara dåligt såklart, men det är ändå att jag är verkligen överväldigad av att vara mamma. Och en sak som verkligen som stör mig så jävla mycket, det är att jag har blivit så många saker som jag inte ville bli.
Berätta.
Ja, men mycket av de här klyschorna, alltså så här, till att börja med känner jag mig så jävla ful hela tiden. Alltså hela tiden, för att mitt hår typ har förändrats av amningen och ja. Men det är ju, det kan jag ändå överleva. Men sen så är det också att jag önskar att jag kunde bry mig mindre om löjliga saker som ett städat hem. Och så kan jag bli grinig mot Viktor för att han liksom är, tycker att han förstör vår ordning när han då väl kommer hem, för det har blivit min och Heddas borg, vilket är inte alls sin egenskap som jag uppskattar hos mig själv. Och sen så är det innan jag och en kompis som nu också är gravid fick då, när jag fick barn, så var vi så här, varför pratar alla om att det tar så jävla lång tid att komma ut? Vad är det som kan vara så jävla svårt egentligen? Ja, och nu är det jag som är där. Och liksom man är, som du säger, stresspåslag till lux och svettig för att ja, det är en fysisk reaktion som kommer. Och allting tar mycket längre tid och det är liksom 2-3 gånger lyckas Hedda slänga sig ur av rollen för hon protesterar. Och så är man så där, ja, totalt ocool. Jag ville vara en cool förälder. Men jag känner mig som sagt som en sån tönt. Och nu när den här tjejen, min kompis, också ska få barn. Alltså jag är nästan nervös att det ska gå smidigt för henne. För att då, ja, inte av illvilja tror jag, hoppas jag. Men för att...
Ja, vad gör den jämförelse med dig,
ja,
i så fall?
Ja, exakt. Och jag är så där super, supertöntig och ful och allt. Som jag inte alls tycker att jag är egentligen, men som jag tydligen är nu då.
Eller inte är. Och det är väl det vi behöver fundera på.
Men jag... Ja.
En del av de sakerna som du sitter med, Amanda, kommer vi ju ta inom ramen för de här samtalen. Och en del tänker jag att vi också kommer att ta liksom vid sidan av. Mm. Och kanske du och jag eller liksom tillsammans med någon annan. Så att vi får liksom en helhet.
Ja.
Många av de här känslorna kommer vi kunna djupdyka in i. Och vissa saker kan vi ta lite vid sidan av.
Mm. Mm, det går bra. Det kanske är snällt också. Det är så, jag har inget emot när det bränns. Men jag vill ju inte heller.
Och det är väl det som är precis. Det bränns. Det bränns. Och du kommer åt så många saker. Som en del har jag handlar om liksom själva föräldrablivandet. Och, liksom och vissa omligt handlar ju om en generell förändring i livet där det blev mycket samtidigt. Mm. Jämför det med att du skulle ha många andra uppdrag parallellt som krockar.
Mm.
Och det blir motstridiga känslor kring vad du ska prioritera. Mm. Det är ju inte nödvändigtvis så att det handlar om att bli förälder eller att vara den här morsan som du beskriver.
Nej.
Men i tid så sammanfaller det. Det blev mycket på en gång. Höga krav, höga ambitioner på vad du ska vara och hur du ska vara och på vilket sätt och vad du ska åstadkomma.
Mm.
Och här handlar det om hur fint det är hemma och hur fin du är och vad andra tycker. Och det här som säger, men hur svårt kan det vara att komma ut? Ja, det kan vara förbaskat svårt att komma ut med en liten bebis. De har ju en förkärlek för att liksom behöva byta en blöja. Men vi behöver byta blöjor liksom, när vi precis är klara. Och särskilt vintertid när vi har fått på alla overaller och vantar och mössor och lager på lager. Och bäddat ner i den skönaste åkpåsen. Då
Jävla, behöver vi byta blöja.
Sadister. Rena busungar. Och så här är det väl. Om vi vänder på det då. Utan att, och det här är ju en balansgång mellan att liksom vara där du är i känslan och samtidigt liksom bli lite för peppig. Men så här, hur många gånger i livet så är det lite okej att vara sen och komma lite sent.
Mm.
Jag har haft så många föräldrar genom åren som har beskrivit att jag var alltid punktlig, jag kom alltid i tid, jag hade allting liksom, I got my shit together, och här helt plötsligt så spårar det helt.
Mm.
Jag kommer rufsig i håret, med kläderna hit och dit, och jag kräks överallt och aldrig någonsin i tid. Hur svårt kan det vara? Å andra sidan, ja.
Men jag tror fortfarande inte, för när du säger så här, hur svårt kan det vara? Då blir jag så här, ja, hur svårt kan det vara? För jag har fortfarande inte accepterat att det är så här det är. Och jag vill inte heller acceptera det, men det är en väldigt jobbig kamp och hela tiden kämpa emot det som nästan är, som jag borde inse ett faktum.
Ja, precis. Eller hur?
Jag blir typ utbränd av att hålla på och kämpa emot det. Men jag vill inte heller ge upp, för då har jag
gett upp. Så vad händer om du ger upp somligt? Tanken är ju inte att du ska kapitulera för allting som du känner att du inte lever upp till dina egna förväntningar. Men så här, kanske att någonting behöver ge med sig en aning under en period. Vad säger det om dig? Om du kan vara flexibel och växla lite kring de här sakerna. Att nu, jag tillåter mig själv under en period att inte vara på topp kring det här.
Mm.
Här kommer jag kämpa på i det här avseendet och göra allt jag kan och nå mina liksom, höga ambitioner och nå mina mål i det här avseendet. Ah, under en period, låt gå då. Jag kan ju alltid återuppta det sen. Det är ju inte för evigt förlorat.
Nej. Och det är okej, och jag är väldigt glad, för att i början var jag så här, gud, att jag känner kompisar som är föräldrar. Jag bara, hur är det möjligt att de någonsin har suttit ner med mig och haft ett normalt samtal? Och sen kände jag också så här, hur ska jag någonsin kunna umgås med folk som inte har barn? Och det här är lite på det temat som du säger, för att du har ju barn. Och så här, kompisar som har barn är så här, jag vet hur det är, om du har haft det körigt är det lugnt, bla bla bla. Men jag vill inte, återigen kämpa emot, jag vill inte med de kompisar som inte har barn, vill inte vara den som är, ja, men så här, det är fett jobbigt när man har barn, du kommer själv se, bla 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 bla. Jag gillar inte den stämningen, eller vad man ska säga. Och apropå kompisar som inte har barn, så, och lite också här med vem jag har blivit. Härom veckan så hade jag en AV planerad med två kompisar som jag satt fram jättemycket, jättemycket emot. Och här är det så många grejer inom mig, för det är dels det att jag tycker det är så jobbigt att en AV var så viktig för mig, att jag hade sett fram emot så mycket mot den. För förut, då var en AV, ja, vardagsmat, och det var ju lite tråkigt såklart. Men bilden med mig själv, det är jättejobbigt att en liten, liten AV betydde så mycket. Och då så ställde en av de här kompisarna in, och min värld, alltså jag låg och grät fan i en timme i sängen. Och Victor tröstade mig. Han bara, jo, men det är klart, det betyder mycket för dig, bla 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 bla.
Finns det något rimligt med att det faktiskt också blir viktigt? De duggar inte tätt de här tillfällena. Nej. Att komma ut och träffa andra.
Men det är som att jag är då en fånge i ett fängelse där liksom minsta lilla, oj, nu var det ris istället för bulgur. Att det blir en sån stor grej. Och en sån, det är ju en osoft person som liksom reagerar så mycket på det. Fast
människor värderar ju ofta det som vi inte har tillräckligt av. Och det, jag tänker, om vi ser det som en signal från dig till dig, att den här ledsenheten, den lyssnar vi på. Det var ett behov som inte blev tillgodosett här.
Mm.
För nu lägger du på dig också att det var fel att bli ledsen.
Ja.
Istället för att, ja, jag blir ledsen.
Och
det
känner mig som en sån tönt.
Ja, för att du värderar känslan. Mm. Du värderar känslan ledsen som någonting som inte var okej och acceptabelt i den här situationen. Här fick du inte bli ledsen. Det var en dålig känsla.
Mm.
Istället för att det bara var en ledsen känsla. Mm. En besviken känsla. En arg känsla kanske också, om vi skulle fördjupa.
Ja, jag ville egentligen bara skriva till honom. Vet du hur svårt det var för mig att få till det här?
Arg känsla.
Alltså jag ville liksom ge honom dåligt samvete, men eftersom att jag ibland är en normal person.
Vilken tur att du inte berättade det nu då.
Exakt, ja, men det är preskriberat. Nu är jag inte så arg längre. Eftersom att jag är lite normal person så höll jag mig ifrån att agera i affekt.
Men du är så normal, Amanda. Det är det här som är. Om vi kan känna våra känslor utan att värdera dem så himlen snabbt.
Om det är jobbigt så.
Nej, men vet du vad? Då har vi ju ett övningsområde. Mm-hmm. Det här kommer vi få anledning att återkomma till.
Mm. Okej. Okay. Usch, ser på mig. Jag bara stretar emot mig hela kroppen.
Ett av våra teman kommer nog vara hur vi värderar känslor och skeenden i negativa och positiva. Och kan vi se att det finns en gråskala här och att det inte är så farligt, utan det är bara en känsla, det är bara en tanke, vi behöver inte vara så rädda för den. Är det någonting jag verkligen möter hos föräldrar så är det ju förbjudna tankar och känslor, och det kan vara allt ifrån att det blev inte som jag tyckte, jag är inte tillräckligt glad, till att jag önskar det ogjort, och hela registret. Och jag blir inte så orolig när jag hör föräldrar uttrycka sig. Själva sitter de och har ett enormt skampåslag och förfasar sig över att de ens kan uttrycka det, känslor av det slaget om sitt barn. Att det här är det hemskaste som har hänt och jag ångrar mig djupt. Men den värderingen i den, att så snabbt säga att det är förbjudet att känna så. Då behöver vi förstå varför det känns så hemskt.
Men vet du, jag är också förvånad, för jag ser mig själv som en person som är ganska öppen för att man kan känna jobbiga känslor. Jag tycker liksom inte att det är så konstigt att andra föräldrar tycker att det är jättejobbigt. Ändå är jag förvånad över hur jag verkligen kan bli irriterad på mig själv över så mycket.
Men kan det vara så att du ställer väldigt höga krav på dig själv i förhållande till hur höga krav du ställer på andra? Eller förvänta mer av dig själv?
Nej, jag ställer höga krav på andra också. Jag är ju väldigt... Där man är på det sättet. Kan jag få fortsätta prata om alla de här sakerna som jag liksom inte vill vara, men som jag ändå känner att jag blivit?
Please do.
Okej, dels är det här när man är hemma som föräldraledig. Då är det ju, har jag ofta tvn på för att det är sällskap. Även om jag också träffar folk ganska mycket. Men jag är ju löjligt extrovert, så att jag har ju behov av att träffa folk hela tiden. Då så är det, som Victor brukar kalla det, sjuk-tv på i bakgrunden.
Sjuk-tv kallar det för.
För när man är hemma och sjuk, då är det alla de här gamla programmen.
Just det.
Och nu plötsligt så har jag har liksom aldrig varit intresserad av serier och tv. Plötsligt så är liksom pensionärsprogrammet A Place in the Sun min bästa vän.
Du fick en flock.
Ja,
inte så hjälpsam.
Odugliga barnvakter. Men eller Hedda tycker också att det är rätt kul att kolla på tv, så att det är visst. Men kanske inte den flocken gör.
Inte det du har mest behov av.
Nej,
kanske.
Precis.
Men det blir lite ljud ändå och det händer någonting i bakgrunden.
Ja, är det... Men och det känns ju inte kul att min bästa kompis är pensionärs-tv. Dels det tycker jag är störigt.
Du har möjligen inte några andra kanaler som är mer stimulerande.
Men jag kan inte hålla på och välja och det är bra på i bakgrunden. Men du förstår vad jag menar. Det är liksom en så här pusselbit i det som gör att jag känner att jag inte är den jag vill vara. Sen så är det här med att jag hoppas inte att jag låter bitter, för jag är inte bitter, men jag är ändå, vissa saker är jag verkligen chockad över, men hur kan de göra det där? Till exempel en bekant som dels de hade en dejt bara de två och lämnade barnet hos sina föräldrar när barnet var typ 2-3 månader, och jag är så här, hur gick det till? Alltså jag liksom gapar nästan och alltså vågar knappt ställa följdfrågor, för jag är osäker på om jag vill veta. Och sen en annan person ska med sin 5 månaders bebis flyga ensam till Spanien. Alltså jag skulle aldrig klara det, och då ser jag mig ändå själv som en ganska kompetent person.
För det första, Amanda, så tänker jag så här, det här är ju klassiskt fall av jämförelse, det här som vi ägnar oss så mycket åt i många sammanhang, men inte minst när vi blir föräldrar. Hur vi jämför och värderar, igen kommer det där in, att vi värderar, jag är sämre, den är bättre, jag klarar, hon klarar inte, min bebis, din bebis, och så. Det är en oändlig liksom ström av de här tankarna och funderingarna. Det är olyckligt när vi hamnar i de här jämförelserna. Du säger, jag undrar hur det gick till och vill ens veta hur det gick till.
Ja, precis.
Och det, en fråga som jag får så ofta av föräldrar är ju, när kan jag lämna bort mitt barn? När kan jag ha barnvakt? När kan jag sova borta över natten? När kan jag flyga på en konferensresa till New York och lämna min bebis med? Och så vidare och så vidare. Vi söker de här svaren och vi letar efter någon slags mall. Det vore ju jättefint om vi hade en manual. Ja, men vi tittar där i så här, 4 månader och 3 dagar och du ska vara borta hur länge, sa du? Och så kunde vi, i någon slags diagram. Och så, ja men då har vi svaret.
En fin ekvation.
Precis, klart och tydligt. Och kombinationen av alla de här sakerna som du räknar upp. Vad är det för bebis jag har? Hur ser våran vardag ut i vanliga fall? Vad är barnet van vid? Och vilka miljöer? Och vem ska vara barnvakt? Hur länge har den här flockmedlemmen funnits med? Är det här en tillräckligt trygg person? Hur van är min bebis? Eller mitt lilla barn? Det kan ju vara ett äldre barn än ett litet spädbarn. Hur van är det här barnet att jag förflyttar mig och rör mig? Och hur mycket har jag liksom övat i att barnet uppfattar att jag är där fastän det inte ser mig, och så vidare? Så det här går ju aldrig att svara på exakt. Men det är viktigt att veta att ni kommer att kunna ha barnvakt. Mm. Ni kommer kunna ta in hjälp. Så ju mer trygga personer som finns runt er, mm. desto enklare kommer det gå den dag ni känner att ni vill och behöver.
Mm. Ja, det är kanske någon som undrar nu, för det hörs ju inga bebisskrik i bakgrunden.
Nej, just
och då
det.
Kan jag ju säga att Hedda är ute på promenad med sin morfar. Jag räknar med att det går katastrof, för det var han igår också. Och hon hade gallskrikit sig själv till sömns i 45 minuter. Så att jag... Men pappa måste ju lära känna henne också, så att jag hoppas att han kan tänka sig att ta henne en gång till, trots att jag räknar med att dagen går
Heddas
dåligt.
Trygga flock som får en chans och möjlighet. Och jag tänker här, det krävs ett visst mått av mod av oss som föräldrar när vi lämnar. Å ena sidan så skriker hela vårt system om att omvårdnadsfunktionen behöver ha en paus. Mm. Samtidigt så tar det emot, därför att det blir ett visst mått av kontrollförlust.
Mm. Mm.
Vi vet inte exakt hur vår lilla bebis har det.
Ja, så jag är också rädd för att pappa ska säga, för han var inte så peppad på barn. Alltså nu, han har tatuerat in Heddas födelsedatum till mig på armen. Så han är jätteglad för vår morfar och börjar gråta varje gång. Åh, min lilla barnbarn. Men när vi berättade att vi var gravida, då var hans första tanke, ja, men du vet att jag inte gillar barn, jag kommer inte vara barnvakt. Och nu då om hon skriker, då... Kanske jag förbrukat mina chanser. Eftersom att Hedda är ganska krävande. Alltså hon är inte den som gillar att ligga i vagnen direkt.
Hon är ju ett aktivt barn som har liksom lite bråttom fram i sin egen utveckling. Och inte riktigt tycker att hennes kropp gör det hon vill att den ska göra. Så hon kommer ju
och det är så skönt att du bekräftar det här.
Hon kommer ju bli så mycket mer nöjd. I takt med att hon klarar av att göra mer. Hon klarar att vända sig. Hon klarar att röra sig framåt och åla och sitta. Hon kommer bli så nöjd vid varje sånt steg. Och förmodligen fruktansvärt frustrerad dagarna innan.
Ja, hon sitter ju ofta på mig, det är lite sidospår, men hon sitter ju i liksom bärsjalen som en liten känguruunge. Mm. Och det är ju som sagt supergulligt att hon igår lagade liksom mat med henne på magen. Och sitter hon där och kollar ner och så jag skrattar ihjäl mig, för hon bara så här, sträcker upp nacken för att se marken. Men för mig så är det dels oergonomiskt som satan, och också ja, ganska frustrerande att så fort jag lägger ner henne...
Ja, men föreställ dig själv, Amanda. Jag tänker vi får lite de barnen vi förtjänar. Hon är lite genetiskt belastad, den här lilla damen. Det finns ju viss energi hos åtminstone mamma. Och jag har väl uppfattat att pappa har en del energi också. Så att
hon, vi är inga latmaskar direkt.
Ni är inga latmaskar direkt. Och hon ligger inte på latsidan heller. Hon vill mycket och signalerar sina behov på det sättet som bebisar gör.
Mm.
Då blir det mycket skrik.
Ja, ja verkligen. Åh, oh, Anneli, du är min ängel. Jag har ju ganska många gånger, tycker jag ändå, sen Hedda kom, beklagat mig för att jag är sån som jag inte vill vara. Har du aldrig känt att du har varit en sämre variant av dig själv, eller?
Nej.
Nej, men det är typ så.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte reflekterat riktigt över att jag skulle vara en sämre variant av mig själv.
Nej, okej. Om du gör det lite snabbt då.
Mm. Är det något du tycker är sämre? Eller?
Nej, det stör mig lite grann. Eller alltså, det är ju härligt för mig.
Men
för
om
jag,
vi vänder
för jag, det som jag har pratat om nu med Anneli, det är att jag liksom är sån som jag inte vill vara. Och att jag känner mig ledsen över det. Och liksom, ja.
Mm.
Vad vill du vända på?
Nej, jag tänkte höra mer precis det som du tänkte vara, vad du tycker är.
Och sen så också har vi pratat om att jag blev så himla ledsen, du vet, när någon AV ställdes in och liksom, för det betydde så mycket för mig. Och sådana tillfällen tycker jag ändå att det har varit några gånger under den här hösten.
Mm.
Och jag tycker att det är jobbigt liksom att så här, ja, dagarna bara är som de är, kvällarna har varit likadana. Hur kan det vara så jävla lätt för dig att acceptera det?
Nej, men jag tror att det är lite av att det har varit en liten fade in i det här med coronaåret. Så.
Mm.
För jag tänker tillbaka till så här, hur var det innan Hedda kom då?
Mm.
Och då tänker jag på coronaåret.
Mm.
Och då var man ju så jävla begränsad ändå.
Mm.
Men om man tänker tillbaka ännu längre tillbaka. Jo, men det är klart att vi var ju friare. Vi kunde göra mer saker. Och det var en härlig... Alltså det kanske är det som jag saknar mest. Men det skulle inte säga något som säger att jag har gått ner mig. Eller att... det känner mig dålig eller sådär. Utan det är ju mer så en avsaknad av frihet i vissa grejer då.
Ja.
Men som jag istället då får Hedda.
Ja, jo, det... Jag vill ha både och. Jag vill inte ha istället trade. För.
Nej, just det. Det är synd med tid som inte går att bara öka. Utan om man ska in med något så måste man ut med något också.
Mm, det är där.
Mm.
har jag väldigt svårt att förstå.
Nej, men hur lätt för, varför är det så lätt för mig att acceptera?
Acceptera den här skillnaden, livsstil och liksom...
Mm. Ah, men vad är det i mitt liv som är så annorlunda då?
Vadå?
Vad är det i mitt liv som är så annorlunda nu då, jämfört med innan?
Ja, du går på mindre karate till exempel. Ja, vi på ett fredagen är vi helt slut. Båda två lägger oss 8:30.
Ja.
Alltså, jag tycker inte att det är fett.
Nej.
Men du verkar inte, jag tycker att det är riktigt, riktigt ofett.
Ja, just det.
Och du, ja, du har inte ens märkt att det är någon skillnad. Okej, tack. Mic drop.
Meds är med som sponsorer även den här veckan, och det är alltså det mobila apoteket som har sjukt stort utbud och nästan löjligt snabba leveranser. I Stockholm kan man få sina grejer samma dag som man beställer, och i övriga landet kan man få det dagen efter. Som sagt, jag och hela familjen har corona. Hedda, lilla plutten, har haft feber för första gången i sitt liv. Och egentligen skulle vi vara på Lanzarote nu. Det är liksom en resa som vi har planerat i nästan ett år. För Viktors föräldrar är där några månader, och de hade hyrt ett hus med extra rum, med spjälsäng, för att de så himla gärna vill att vi skulle komma och hälsa på och träffa sitt första och enda barnbarn. Så det var sjukt oturligt att vi blev sjuka just nu. Det är liksom första gången på typ 2 år som vi ens är förkylda. Det enda som är bra med det här, det är att jag slipper packa. För jag hatar att packa så sjukt mycket. Jag blir som ett barn som går runt och tjurar. Och det som jag tycker är absolut värst att packa, det är necessären. För att det är här med att hålla på och tänka så här, okej, vänta, deon, den behöver jag en gång på morgonen innan vi åker till flygplatsen. Det gör mig fullkomligt galen. Samma sak med tandborste, bara okej, nu är jag klar med tandborstningen. Nej, just det, jag ska borsta imorgon bitti också, och då måste jag dessutom ha en liten klick tandkräm. Det är ett planerande på en nivå som är liksom nästan förnedrande. Jag blir liksom provocerad av det. Och så här, om vi hinner bli friska så kanske vi kommer åka en vecka istället för 2. Och då inser jag att det enda rimliga, det är att jag ser till att jag gör en komplett resenecessär med dubbletter av allt, så att jag aldrig någonsin igen behöver planera vad som ska användas en sista gång innan avfärd. Så jag kommer, efter jag har sagt det här och spelat in det här, gå in på meds.se eller använda mig av deras app, och då kommer jag köpa hem grejer till min necessär. Den kommer innehålla det här. Tandborste med tandborstskydd, vilket jag tycker är jätteviktigt, för annars så blir det asäckligt att lägga den i necessären. Tandkräm, deo, nagellackborttagningsmedel för resa, alltså en sån där liten burk som man doppar fingret i, för jag har alltid nagellack på mig. Lite basmink i form av mascara, ögonbrynsskugga, ögonskugga, concealer. Sen kommer jag också ha nagelsax, för det är jättejobbigt att hålla på och packa upp och packa ner. Tops, bomullsrondeller, lite huvudvärkstabletter, plåster, skavsårsplåster, tofsar, hårnålar. Och sist men inte minst, reseförpackningar med sånt som jag behöver lite mindre av. Det vill säga ansiktstvätt och schampo, balsam och duschkräm och sånt. Och allt det här som jag nu har rabblat upp, det finns på Meds. Och jag tycker verkligen att det är bra, för att de räddar familjefriden i och med att jag kommer bli lite mindre gnällig när jag packar. Och det förtjänar i alla fall Viktor ganska mycket, för att han får stå ut med en del ibland. Jag tror nog också att jag ska unna Hedda en liten resenecessär med D-droppar och ni vet, sån här snorsug och sånt. Det är verkligen, ja, det kanske är överdrivet, men livskvalitet skulle jag nästan vilja kalla det. Att slippa tänka på att sånt här måste packas. Så tack snälla Meds för att ni sponsrar podden och räddar Viktor från mitt fruktansvärda packhumör. Och alla ni som enas med mig i det stora packhatet, eller bara behöver typ en handkräm eller tandkräm, det rimmar. In på meds.se eller ladda ner deras app och köp era grejer nu! Då var det dags för rapporten i föräldrarapporten, och i det här avsnittet ska jag prata med min kompis Katarina Blom. Katarina är också psykolog, hon är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och författare, har nyligen kommit ut med sin senaste bok som heter Tillsammans-effekten. Svinbra, det som jag har hunnit läsa. På Instagram heter hon Katarina Blom, och hon är mycket, mycket inspirerande, så jag tycker verkligen att ni ska följa henne. Hon har en föreläsning som heter Föräldraparadoxen. Den går också att söka på så att man kan se den i sin helhet. Och i den så berättar hon att en nybliven förälders allmänna lyckonivå går ner när man får barn. dessutom i ganska många år framöver. Så det är liksom lite tvärt emot kanske vad många tror. Många tänker nog att barn ska göra en lycklig. Och det här tyckte jag var väldigt intressant, så att jag ringde upp henne för att få höra henne berätta lite mer om den grejen. Hej Katarina!
Hej Amanda!
Tack snälla för att du kan tänka dig vara med här. Du, det här med att man blir mindre lycklig när man får barn. Berätta lite om det.
Ja, jag tycker det här är så viktig kunskap att ta del av.
Verkligen.
Det är ju så att man har gjort studier på hur påverkas välbefinnandet just av att få barn. Och det intressanta här är att man såg att de flesta par tror att de kommer bli betydligt lyckligare och betydligt mer nöjda med sina liv efter att de har fått barn. Men när man söker upp dem efter att barnet har kommit, så visar det sig att det är snarare tvärtom. Ja. Lyckan har snarare gått ner efter att man har fått barn. Så det här blir ju en diskrepans, en krock mellan förväntan och hur livet faktiskt blir. Och därför kallas det här fenomenet för föräldraparadoxen.
Shit. Gud, jag bara en reflektion. Jag blir så glad för min egen skull, för jag trodde nog inte att jag skulle bli lyckligare av det. Så det var skönt att det inte blev en ännu större krock, för jag har ju redan blivit så överrumplad och chockad av hur jävla jobbigt det har varit. Men okej, varför tror du, alltså det är ju verkligen helt sjukt, eftersom att det känns som att de flesta tror att det är just tvärtom som du säger. Men varför tror du att vi har bilden då av att barn ska göra oss lyckliga?
Men jag tror verkligen att det bara är, vi matas med bilder av den lyckliga familjen och då ska man ha barn. Och det är så kul att ha barn, man kan köpa magasin bara om hur det är att vara förälder och ha sina gulliga barn. Och det är färgkoordinerade rum på Instagram som är jättegulliga och alltihopa. Och det är ju jättehärligt att ha barn också, men det är ju långt ifrån allt. Och det kan jag känna personligen inför att jag fick barn, att det skulle varit väldigt härligt att få lite mer nyanser med sig. Jag tror faktiskt inte bara att man kan säga att man var naiv, för att hur ska man kunna vara någonting annat om man inte pratar mer om allt det skaviga med att ha barn?
Ja, men för visste du innan du fick själv barn, för du har ju två stycken och liksom, det är väldigt spännande eftersom att ditt fält är positiv psykologi. Visste du om det här innan du fick barnen, så att du i alla fall var lite förberedd, eller hur var din tanke innan?
Jag hade ju faktiskt läst om föräldraparadoxen, men Nej, jag måste säga, jag blev nog ganska förvånad över det här totala, hur varje aspekt av ens liv förändras. Det är klart man tänker sig att mycket kommer att bli annorlunda, men just att det är, man inte kan välja heller. Det är liksom, det kommer som en bulldozer in i ens liv som förändrar så himla många områden. Och så är man själv inte kanske jätte fingerfärdig som förälder från dag ett direkt. Och där blir det också lite en krock, tycker jag. Sen är det ju världens lotteri vilken typ av bebis man får. Så en del får ju åka in på liksom, en supersvår, om det var liksom ett dataspel så skulle man spela på nivå supersvår direkt. Men om det var, medan andra får med på nivå lätt. Liksom. Men oavsett så är det ju en stor förändring för alla.
Men jag har två frågor till, och det ena är jag har sagt några gånger i den här podden att tipsen förälder som behöver klappa sig själv på axeln, och det kan man ju verkligen behöva göra som nybliven eller erfaren förälder. Hur tycker du att man då alltså, kan förhålla sig till det här om man känner att men, det där stämmer in på mig, jag kanske inte är exakt lika sprudlande som jag trodde, hur kan man hantera det?
Ja, alltså, för det första tycker jag verkligen att man ska bara säga till sig själv att det är inte konstigt att jag är, liksom, inte är supersprudlande under den här perioden. Jag själv hade flera missfall när jag fick mitt första barn, och då kan man ju också tänka sig att det finns en så här, jag var ju jätteglad att äntligen kom det där barnet, men det är ju ingen garanti för att man liksom ska känna en så här mega tacksamhet och superkärlek i alla stunder, varje minut, dygnet runt. Jag tycker verkligen att det är viktigt. Ja, men till exempel att man verkligen förstår bara hur så här sömnbrist påverkar den. Att det påverkar både minne och känslolägen. Att man kan få mycket större svängningar, mycket sämre impulskontroll. Att man kan fara ut mot sin partner med mycket liksom, mindre provokationer kan ändå trigga stora, liksom, att man, stora känslor.
Jo, tack.
Och allt det där kommer ju bara från en sömnbrist. Inte från... Ja. Så jag tänker att det man kan göra är väl bara att så här försöka analysera läget. Okej, men varför mår jag som jag gör? Har jag sovit? Har jag ätit? Har jag fått röra på mig? Har jag fått göra någonting som gör att jag känner mig lite kompetent idag? Allt det här är saker som man som inom psykologin kallar för sårbarhetsfaktorer. Alltså faktorer som gör oss sårbara för till exempel stora känslor eller liksom stora känslosvängningar. Och då är det ju mycket enklare att förstå sig själv varför man kanske inte är så där sprudlande. För nej, jag har inte sovit, jag har inte ätit som jag vill. Jag har inte kunnat träna, jag har inte fått känna mig kompetent för att jag jobbar inte längre. Och jag är med den här nya babybossen som byter humör hela tiden och jag vet inte hur jag ska bete mig. Så jag tycker verkligen att börja försöka analysera, inte liksom varför jag mår som jag mår för att jag är Katarina, utan mer varför mår jag som jag är för att jag nu är nybliven förälder, att se till sammanhanget mer. Det är nog mitt så här första tips, och ja, mycket så här självmedkänsla och förståelse, att det inte är konstigt att man mår dåligt i perioder som nybliven förälder.
Nej, usch, jag tar verkligen till mig, även om det är också jättelätt och snabbt att glömma bort. Sista fråga, och nu råkar jag ju veta svaret på det här, men i de här studierna där man har sett när lyckonivån går ner, just det, för det ska vi väl också säga, du har också sagt att känslan av mening går ju upp, så att det inte liksom, alla typer av lycka går inte ner, men hur länge är den här allmänna, så här, vad ska vi kalla det, pirrlyckan, hur länge är den lite lägre?
Ja, det finns då vissa studier som menar att lyckan sänks ända tills barnen flyttar hemifrån, så när man är ungefär 50 någonting, då brukar lyckan stärkas upp igen i den här studien. Och det kan ju kännas lite deppigt, men som sagt, i den här föräldraparadoxen-studien så såg man just att ja, visst, om man definierar lycka som positiva känslor så kan det vara att den dalar lite, men just känslan av att jag är tillfreds med mitt liv och att jag känner en djupare mening i tillvaro, det stärks faktiskt när man får barn, så det kan vi liksom hålla oss i.
Det är jättebra.
Ja.
Åh gud, vi kämpar vidare allihopa.
Ja, men visst, jag vill säga high-fivea alla föräldrar. Det är så ofta man går på gatan och man bara känner sig värme mot andra mammor och papper.
Ja, jag vet. Ja. Verkligen. Ja, tack så jättemycket. Verkligen för att du är med. Och fan vad du gör. Coola grejer, hörru du.
Tack själv.
Det var allt för idag. Hoppas att ni även denna vecka tyckte att det var kul att höra. Ni får jättegärna betygsätta podden där man kan göra det, till exempel i podcasterappen. Och sen kan ni följa mig på Instagram om ni tycker att det är kul. Amanda Koldén heter jag där. Och om ni också har en podd som ni vill starta, då är ni ju välkomna att höra av er till Pod Agency som producerar den här podden. Ha det bra, så hörs vi. Puss på er! Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Then he hit me, do it easy. Say stop. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.